Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I de kärvaste av tider, vi är i slutet av januari, det är kallt ute, det är blött, det är innan januarilönen, lågkonjunktur, vad har vi mer? Inflation?
Ja, vi har väl, de flesta av oss har väl fått januari, eller decembers elräkning också.
Åh, herregud. Så att det är ju lite kärvt för tillfället, men vi kan i alla fall glädja er med en ny podd.
Ja, för de som har haft råd att ladda sina telefoner, som kan lyssna liksom.
Exakt. Så vi har ju med oss en gäst idag.
Mm, precis.
Och vem är det, Christian?
Robert Kvarnström. Mm. Vem är Robert?
Ja, Robert är ju en jättespännande individ som vi ska få nöjet att intervjua här idag. Som själv säger att han har levt mer på talang än träning under sin karriär.
Ja, men precis. Det här hintade vi lite om i förra podden också.
Exakt, exakt.
Och Robert får väl kanske gå in lite mer på vad han menar med det under själva intervjun sen. Men det bygger väl mycket på att han har helt enkelt varit fruktansvärt duktig på det han har gjort och inte behövt träna så mycket.
Nej, och varit proffs då i enduro, motorcykelsporten enduro, under många år och levt det livet. Och det ska bli skitkul att höra den historien kring det liksom, och alla framgångar och även motgångar som har varit. Liksom.
Precis, och också höra vad han gör nu.
Ja, exakt.
Efter proffskarriären.
Exakt. Så vi släpper in Robert om en liten stund här. Mm. Men först, är allt bra med dig eller?
Ja, det tycker jag absolut. Äntligen friska. Allihopa, hela familjen, peppar, peppar.
Det
vet inte riktigt om jag vågar säga det. Vi har ju sagt det förut. Nämner man det i podden så blir vi sjuka.
Ja.
Men nej, men annars är det bra. Själv då?
Jo, men det är fint här också. Vi är krya hemma också nu och jag kan kunna träna på och sådär. Så att det har varit gött. Och du laddar väl för eller inte Sälen, ännu mer norrut här i dagarna.
Vemdalen, ja. Stämmer bra.
Skidåkning?
Mm, skidåkning med familjen. Småbarn. Så det blir, får vi se hur mycket skidåkning det blir.
Det blir
mest lyfta och bära.
Stå i knäböj i en vecka.
Ja, nej men precis. Nej, men jag har faktiskt vallat upp längdskiden också. Så jag tänkte väl försöka få till så mycket längd som jag hinner. Det får vi se. Det är ju prio är ju slalom med familjen då. Så det får väl bli någon sån här 05.00 morgon i spåret.
Ja, ja, precis. 23 minus.
Ja, men exakt. Så vi får se.
Det här avsnittet presenteras ju också i samarbete med Lospåret som kommer att gå här i Hällefors inom kort.
Mm, precis.
Och när det här avsnittet kommer ut så är det ju faktiskt bara 5 dagar kvar av ordinarie anmälningstid.
Mm, precis.
När går loppet, Christian?
Lospåret i Hällefors går den 28 januari, det vill säga sista helgen i januari.
Japp. Och ni som har varit med oss de senaste avsnitten här vet ju att det är ett 40 km långt klassiskt längdskidlopp.
Mm. Finns ju också en 20 km för de som inte vill köra hela.
Fullt sidningsgrundande för Vasaloppet.
Mm.
Så går ni i tankarna och var med där, så passa på att skicka in en anmälan innan det är för sent. Sista anmälningsdag är 24 januari. Sen kan man anmäla sig på plats mot en förhöjd avgift också då, såklart.
Precis.
Så man anmäler sig väl på svenskalag.se?
Ja, men precis. Vi gör väl precis som vanligt att vi slänger med länk till både skidklubben och Lospårets PM i poddbeskrivningen.
Yes. Och nu har det varit varmt så att natursnön är väl lite si och så. Dock så ligger ju konstnärslingan riktigt stabil som ligger på 2,7 km då. Så, men jag pratade faktiskt med en skidåkare där uppifrån i dagarna här och han sa att det finns möjlighet att kunna köra även på lite natursnö. Bara att det kommer ner lite nytt och så har de en bra bädd plattad runt en annan 2,5.
Ja, det vore ju kul om man kan få till lite längre än 2,7. Just för att sprida ut fältet lite, för det blir en hel del anmälda så blir det ju mycket pärlband.
Annars. Ja, precis. Det är kul för publik på plats.
Absolut.
De som följer med och tittar, att man ser mycket av åkarna. Men.
Mm.
Googla upp Hällefors skidklubb Lospåret eller följ länken i poddbeskrivningen.
Yes.
Kanon.
Ska vi ta och släppa på Robert?
Yes!
Det gör vi.
Mm.
Ja, men välkommen då Robert till Inget Vilohem-podden.
Tack så mycket.
Riktigt kul att ha med dig här och nu skriver vi ihop manus här, så har vi liksom fått ihop ord som talangen, enduroproffset, företagaren, Gotlandsbon, pizzaälskaren. Vad skulle du själv säga att det är det starkaste när man förknippar med Robert Kvarnström?
Ja, numera så är jag ju bakom Fridas man.
Ja, just det. Ja, det kommer vi säkert komma in på lite mer senare vad det innebär, men ja, det kan väl absolut stämma.
Ja, det är så. Jag har ju fått titulera mig enduroförare hela mitt liv, men nu är jag bakom Fridas man.
Mm. Bagarfru, håller jag på att säga. Bagarman.
Exakt.
Yes. Ja. Berätta för oss och lyssnarna, vem är Robert Kvarnström?
Robert Kvarnström, jag är 32 år gammal, bor på Gotland med min familj, min fru och våra två barn och våra tre hundar. Vi flyttade hit för 2017. Driver lite egna företag. Tävlar i enduro igen. Och njuter av livet.
Härligt. Från början ifrån Dalarna.
Exakt. Dalarna-Avesta. Rumpmas.
Vi hoppar in på karriären direkt där, tycker jag. För det är det som verkligen har varit, som har färgat dig och som har liksom följt dig genom livet såklart, i och med att du har tävlat i motorcykel. Vi kan väl börja med det här också som enduro. Det är ju för många lyssnare kanske lite frågetecken kring vad är enduro. Man, det finns enduro i downhillcykling också. Det här är ju motorcykelsporten enduro. Och hur skulle du förklara enduro, Robert?
Nej, jag skulle väl förklara med enkla ord uthållighet. För det är det handlar om. Det är ju en av de mest krävande sporterna i hela världen. Så uthållighet ska jag nog förklara det. Sen motorcykel i skogen är ju ett annat klassiskt man får nämna. Mm. När folk inte förstår vad det är.
För många utifrån kan man ju dra parallellen då till Novemberkåsan som är den största och Gotland Grand National. Så där det syns i media mest då.
Ja.
Mm. Och för många som inte vet så är det ofta uppbyggt som en rallytävling, att man kör sträckor på tid och däremellan så kör man då transportsträckor mellan de här proven då som man säger på olika banor och så vidare.
Yes.
Så, så är det.
Och det är så vi har lärt att känna varandra.
Ja, precis. Ni lyssnare som har hängt med ett tag vet ju att jag har tävlat en massa år i enduro också ihop med Robert här under många år och fick ju då smaka på hans talang när alla andra tränade stenhårt och sen vart man ändå ifrånkörd av Robert. Så det är det som, är så väldigt spännande och kul att liksom se hur det kan vara.
Mm, ja, verkligen. Men Robert, när började du köra enduro?
Alltså jag började väldigt tidigt, ska jag säga. Jag började åka motorcykel när jag var 3. Och sen så började jag med enduro ganska omgående när man fick börja tävla lite mer. Då fanns det också andra regler. Då fanns det till exempel inte guldhjälmslicens och sånt som det finns idag. Som är en ungdomslicens. Utan jag började ju, fick dispens och började tävla när jag var 11 egentligen. Men jag höll ju på att åka enduro långt innan det. I och med att min pappa höll på och hade egna vinterkupper och sommarkupper i enduro. Så det var liksom det som styrde in mig på enduro istället för motocrossen.
Just det.
Kände du direkt att det här var din sport? Eller har du hållit på med något annat också?
Ja, jo, jag har hållit på med innebandy, fotboll och hockey, de här klassiska. Men kände vi ganska snabbt att det var just enduro som förde mig mer i smaken.
Och tävlingarna, när får man börja tävla då? Då måste man ändå vara 10-12 år, va? Eller
ja, 11 var jag. Så jag fick ju dispens, för de första tävlingarna gick ju innan nyår, så då fick vi dispens nu 11 och skulle fylla, för man fick ju börja tävla när man, det året man började, det året man fyllde 12.
Mm. Just det. Och du, det här var då 90, när du född 90, va? Du var
90. 30.
Ja, precis. Så det var början 2000 där då.
Ja, exakt.
Yes. Och jag minns ju när vi hade våra bataljer där i junior-SM och ungdoms-SM. Och det, du hade ju tävlat ganska mycket innan dess också, liksom som du beskriver med att du började så pass tidigt. Men märkte du direkt då att det här har jag liksom väldigt lätt för, eller är det någonting som utvecklades? Började tävlingarna liksom gå bra på en gång, eller?
Ja, men det gjorde det. Jag åkte lite sån här Mälarfräsen som det heter då i motocross. Och där hade jag det lite tuffare. Och kanske också det som gjorde att jag kunde gå in på enduro. Och valde att göra det. Men absolut så kände jag direkt i enduro att det gick mycket, mycket lättare än i motocrossen. Och det visar sig också i resultaten direkt.
Varför då? Vet du det? Alltså så här i efterhand.
Nej, det var att vi inte... Min bror som är 3 år äldre, han fick ju börja tävla också då när han var 12 då. Och sen så tränar vi mycket ihop. Och jag alltid sporras av att ha en storebror så. Och jag alltid velat spöa han. Så det var väl det att vi... Och sen så åkte vi mycket motorcykel. Det gjorde vi.
Mm.
Ni gjorde det, ja precis. Så att även om du har en otroligt medfödd talang så måste ju den vårdas och liksom tränas också såklart. Så att det är ingen hemlighet att ni körde otroligt mycket timmar motorcykel.
Nej, absolut. Sen var vi väldigt styrda av ekonomin i och med att våra föräldrar var skilda ganska tidigt. Och sen var vi som 2 stycken som satsade hårt på motorsporten, vilket gjorde att det var ju enorma kostnader. Och därför var ju, fick vi också sommarjobba mycket och lära oss tidigt liksom att tjäna egna pengar. Men även därför pappa hade de här enduro och endurokupperna så att vi skulle få in lite extra pengar. Och vi stod även där på nätterna och innan tävlingen skrev ut program och sålde själva bara för att liksom skulle få in någon krona varje helg.
Ja, det där är ju, det är ju fantastiskt och det skapar ju en, liksom en glöd och ett driv som man bara kan liksom lära upp själv på det här sättet då. Exakt. Genom att man måste liksom.
Ja.
Ja, sen jag kommer ihåg du och Fredrik, din bror, ni var ju ute på otroligt mycket tävlingar, men som du beskriver så var det ju liksom, ja det var ju kanske inte det, liksom motorsporten är ju ofta styrd av mycket pengar liksom. Och det ja. Ska vara flådiga bussar och stora, mycket skryt, men...
Exakt, vi kommer ju våran personbil och släpvagn.
Ja, när Kvarnströmbröderna kom, då var det mer att nu kommer det gå fort på banan liksom. Ja. Ja, men det är ju någonstans där som är det viktiga liksom.
Ja, ja.
Ja. Så är det ju.
Ja, men kul. Men om vi ska hoppa framåt lite då. När kände du att det började ta fart? Alltså när kände du att nu började det gå bra? Även om du sa att du redan märkte det när du gick från motocross till enduro. Men när kände du att det började ta fart på riktigt?
Ja, det var ju redan när jag var 14 år. 13-14 där. Då gick det bra motocrossen också. Jag vann ju allting man kunde vinna då. I liksom nedre norra distrikt i motocross. De hade lite olika kupper och serier sånt som jag vann. Relativt enkelt. Och sen så vann jag allting man kan vinna i enduro då. På, jag åkte 80 kubik. Så då vann jag det här Stångebroslaget, Ränneslätt och lite så här större tävlingar som sträcker sig över hela landet. Så det gick ju väldigt enkelt.
Tidigt där.
låter ju hemskt att säga, men det gick relativt enkelt. Så upplevde jag det. Med inte alls så mycket träning, utan 90% talang.
Ja.
Men något som jag tänker på också med enduro och motocross, båda sporterna går ju extremt fort och så, men kan det ha mycket att göra med att du inte har haft något konsekvenstänk?
Jo, men det är det ju. Jag har ju alltid, jag har aldrig tänkt mig för någon gång, utan jag vurpar ju hellre än att bli tvåa.
Jo, men det så kan det vara. Ja,
och det har ju speglat av sig hela karriären egentligen, fram tills nu på äldre dagar.
Nu när man är gammal och grå måste man tänka på höftlederna.
Ja, jag var ju så ute och tränade senast igår och då speglade det av sig lite grann igen.
Alltså, vad hände?
Ja, nej, men jag... Ibland så får jag bara så här snilleblixtar att jag ska bara hoppa det här. Det kommer aldrig gå, men jag ska försöka i alla fall. Ja, bland trän och stubbar och stenar, nej.
Ja.
Men det går ju ibland det också.
Det är kul att du sitter här idag nu i alla fall då.
Ja, exakt. Ja.
Men sen vart det ju ungdoms-SM och junior-SM. Om vi ska liksom tänka fram till proffstiden här ungefär, så hur gick det junior-SM där? Du har ju 2 SM-guld enligt din Instagram-sida. Jag kan se att du vann senior-SM 2014.
Exakt, och sen så har jag 1 ungdoms-SM-guld.
Okej, okay, så junior vart tiden vart det, du klassade upp det ganska snabbt till senior där och började tävla utomlands.
Nej, jag tävlade aldrig i Sverige, utan jag vann ungdoms-RM 2004 på 80 kubik. Och sen skadade mig 2005. Och då gick jag automatiskt upp på 125. Och då möttes vi någon gång där på någon ungdoms-SM. För 2005 så var det ungdoms-SM.
Stämmer.
Men då var jag skadad. Sen vann jag ungdoms-SM 2006. 2007 så vann jag ju alla junior-SM fram till helgen innan sista SM-tävlingen, då vurpade jag och blev förlamad.
Just det, det var en ganska allvarlig incident där. Alltså.
Yes, så då missade jag den tävlingen och förlorade SM-guldet då med, ja, det var 2-3 poäng eller sånt där.
Ja, ta oss igenom det där, för du tappar ju alltså känslan.
Ja, vad hände till att börja med?
Nej, jag var på en hemmatävling i Avesta, så hade vi någonting som hette Vicentjakten. Och så på första sträckan där så skulle jag jaga Björne Karlsson, som då var stjärnan i bygden och vunnit lite enduro-VM och sånt. Så att, ja, jag hade spöat han många gånger innan. Så jag skulle göra det igen och laddade på lite för mycket och slog runt framlänges in i trä. Och egentligen inga konstigheter. Slog runt och fick ont och så fick hjälp upp på motorcykeln och åkte tillbaks till depån. Men när jag skulle sätta ner foten då så funkade inte benen. Utan jag ramlade i depån och sen var det ambulansfärd till sjukhuset. De kunde konstatera att jag bröt
incidenten.
Ingenting. Ja, nej, jag bröt ingenting, utan jag fick en så kallad spinalchock. Det är ungefär som att man får en hjärnskakning på ryggmärgen.
Mm.
Ja, och sen hur lång tid som det tar innan det släpper, det vet man aldrig. Utan det kan ta 1 år, 5 år, eller så kan det liksom släppa på dagen. Och jag hade ju sån tur att jag hade ju 2 val. Antingen kunde jag ligga på sängen och bara låta det vara och hoppas på det bästa, eller så kunde jag upp och träna. Så det är väl en av få gånger jag tagit initiativet till att träna ordentligt. Så då knuffade de ner mig i poolen varje morgon så. Och sen efter 3 veckor ungefär så släppte det. Kände jag på morgonen när jag vaknade upp att det här nu är någonting som känns bekant. För jag kan vifta på tårna. För jag hade ingenting, jag hade ingen känsel, ingen rörelse eller någonting. Men där i morgon så bara släppte allting. Och sen på eftermiddagen då så gick jag ju i trappor. Och bara någon dag
hur gammal var du då?
17 va?
17.
Mm. Hur tänker man då när man får, när det blir så om man är 17 år gammal liksom?
Jag minns inte jättemycket av den där tiden, det gör jag inte. Men såklart var det jobbigt. Det som var jobbigt var ju, kom ihåg, det var ju att när man skulle ut på saker. Som jag hade en kompis, Martin Larsson, som kom och hälsade på. Och när vi skulle ut och äta då, man satt i rullstol då. Vi skulle in på någon Kina-restaurang där och jag kom inte upp med rullstolen. Fick biburen upp och... Mm. Och för alla folk vände sig liksom när man kom upp där för trappen och buren. Så det var liksom det var jobbigt psykiskt och det hängde väl med många år efter det också såklart. Men...
Mm, precis.
Konstaterade man direkt att det här är inte en ben- eller skelettskada, det kommer försvinna? Eller låg du ovetandes där om att jag kan få ligga här i 10 år?
Nej, men de första dygnen vet jag var ganska ovissa. Det var liksom ingen som riktigt visste. Jag gjorde ett par stycken stora röntgen men kom liksom inte fram till någonting. Tills man liksom hittade en specialist som kunde reda ut det där. Och då fick man väl fram att det var en sån här spinalchock.
Och då var det liksom lättade tankar att det kan försvinna ganska snart då?
Jo, det bör försvinna. Men då var det också, när ska det försvinna? Och då var det ju att träna. Så då var jag mycket i bassäng och nästan hela förmiddagarna, hela eftermiddagarna i bassäng.
Mm.
Sjuk historia.
Ja,
tur det försvann.
Ja, exakt.
Men det hindrar ju inte dig från att komma tillbaka till motorcykelsporten och året efter skriva på ett proffskontrakt.
Ja, men det var ju det jag bestämde för när jag låg där. Att när jag fick reda på att det här skulle förhoppningsvis bli bra, att då ska jag göra det ordentligt och vill åka hela VM. För jag hade åkt EM lite grann då, 2007, och testat på det. Åkt något VM. Jag har varit i tvåa. Mitt första VM i Östersund så var det i tvåa.
Ja, och det minns,
lite mer smak.
Ja, när du berättar så får jag upp bilder också. Det var ju chockartat att du klev upp på pallen där i första VM:et.
Jag är fortfarande yngst någonsin att gå upp på prispallen. Jag var väl 16 år och jag kommer inte ihåg det här. 260 dagar eller sådär. Så det står sig fortfarande i en juniorsammanhang. Så idag har de ju 125.
Men sen då 2008 så skrev du på ett proffskontrakt för TM i Italien.
Jajamän, jag frög ner direkt efter jag hade varit förlamad där, så jag tror jag satt på hojen kanske max en vecka efter jag kom hem och hade redan då börjat förhandla lite grann, hade lite kontakter som skötte det där, så att slutet där på november tror jag var, så frög jag ner till Italien och testade lite grann och jag tror jag åkte 5 varv på testbanan och de sa liksom att nu är det klart.
Innan vi går så jättemycket vidare där, så TM, vilka är det och varför vart det de?
TM, det är ett italienskt märke. Väldigt känt för sina motorcyklar, att man handbygger allting själva i fabriker. Väldigt liten fabrik, till skillnad mot de här större. Och är ju ett riktigt racingmärke. Det krävs enormt mycket kunskap, dels för att sköta om dem, men även för att köra dem. Det är en jättespeciell cykel och ett märke som jag hade sett upp till i många år.
Precis, high-end grejer verkligen. När det funkar.
Exakt, när det här funkar.
Om man kan med det, ja. Men det där är ju en historia i sig, liksom flytta till Italien som 17-åring, bli proffs, flytta hemifrån. Liksom bara den biten är ju en stor förändring i livet. Hur upplevde du det i början där, liksom första månaderna för att leva som proffs och ja, ha betalt för att köra motorcykel?
Främst var det jätteroligt, men det var en jätteomställning såklart. Jag vet att mamma var med mig ner första gången, bara stämde av allting innan vi skrev kontraktet. Och när det kontraktet var skrivet så flög jag hem och sen bara packade jag, sen så drog jag på en gång. Och sen så flyttade jag in till teamchefen då och bodde där. Jag kommer inte ihåg hur länge det var, men bodde det bra länge, skötte tester och allting sånt. Mm. Sen hade jag ju inte, jag bodde inte på det sättet där nere då. Jag spenderade jättemycket tid där nere, gjorde jag, men jag bodde inte i Italien på heltid.
Okej, okay. Just, du flög emellan hela tiden då.
Ja, det var ju mycket när vi höll på att testa inför för säsongen, så som det varit mycket, men sen var jag mycket hemma också, men hade inte direkt någon motorcyklar, så. Det har jag aldrig haft, det som varit lite problemet också, det här med träning. Att jag aldrig har sett till att jag har fått träningscyklar hem. Men just, sen har jag också alltid valt min egen väg. Jag hade ju på tapeten innan jag skrev det här kontraktet att jag kunde få fortsätta med KTM som jag åkte då. Men har alltid varit så att jag vill gått min egen väg, gått den svåra vägen. Nu kan man se det här i efterhand.
Ja, men samtidigt kanske den mest intressanta vägen och den för stunden roligaste vägen liksom.
Ja, men absolut. Istället för att ta det fruktansvärt mycket.
Var det som du trodde då att komma ner till Italien och bli proffs när du var en liten grabb liksom och drömde om att bli en duroproffs? Hur upplever du skillnaden mellan din drömbild där och verkligheten?
Ja, det är ju inte riktigt lika glamoröst som i drömmen.
Det är inte det.
Nej, det är ju många tråkiga minibussar och
ta oss igenom liksom livet där lite grann när du liksom vart proffs och första tiden liksom sättas in i alltihopa.
Alltså första tiden så var det ju enormt mycket bara sitta och vänta på saker. Ja. Jag var ju inte så driven med att träna. Hade jag varit smart så hade jag varit ute och sprungit istället för att sitta och vänta på en stol när de skruvar och fixar hojar och så. Men det var ju mycket sitta och vänta, resa till träningar och tävlingar och sånt. Vi testade på och lite italienska sånt som gick nere på Sicilien. Så det var liksom långa resor. Och jag var ju väldigt restlös av mig. Så att sitta still har aldrig varit min grej egentligen. Men inte träning heller.
Nej, men på den tiden, jag tror och har sett att det är lite annorlunda i enduro-svängen nu. Men för säg då 10-15 år sedan, då var det ju, alltså då fystränade man inte så mycket. Det var, man skulle åka motorcykel till största del liksom.
Ja,
det var inte bara som la timmar på löpning, utan det var motorcykel man skulle åka och det var det man skulle köra för att bli bra liksom.
Ja.
Sen tror jag att den jargongen har ändrats lite kanske på senare år här.
Det har den definitivt gjort.
Men i Italien där då, förutom pasta och pizza, vad gör man annars om man inte kör motorcykel då?
Nej, jag gjorde ju i stort sett ingenting annat. Jag satt i en källare och kollade på, jag bodde i en källare med fullt med akvarium, så det var jätteroligt när det tändes upp klockan 6 på morgon, varje morgon. 20 akvarium eller då, tändes upp, lyste upp hela rummet. Nej, sen var det bara, det var ju mycket, såklart mycket motorcykelåkning, men också planering med allting. Hur man skulle lägga upp det och vad vi skulle testa och mycket fjädringstester såklart, men
ja,
mestadels motorcykelåkning. Ja, det var ju det jag levde för så.
Gick vi ganska bra redan första året, va?
Ja, lite upp och ner. Jag lyckades ju bryta tummen direkt innan första tävlingen. Så jag åkte ju med nyopererad tumme. Jag tror jag opererade den, ja, kan ha varit drygt en vecka innan. Så då gipsade vi tummen efter styret. Sen åkte jag med gipset och en jättestor bindehandske uppe. För det var ju på Östersund var första tävlingen. Så det började ju inte så jättebra. Och då vet jag, då var jag säkert, jag var inte ens topp 10. Jag hade liksom varit år innan, så när jag åkte upp på Östersund, då var jag ju tvåa. Ja. Och sen så kom jag dit, nyopererad, ny cykel, nytt team. Ja, pressen man har när man åker för ett fabriksteam så.
Precis.
Och sen så inte leverera bättre än, jag tror det var 11-10 liksom, båda dagarna.
Ja, första VM-deltävlingen då så att säga.
Ja, exakt.
Yes.
Det känns ändå som ganska mycket pannben om man väljer att gipsa tummen efter styret. Det är inte så tanken att nej, jag får ställa in här, utan vi får gipsa om här så att jag kan hålla i styret liksom.
Vi löser det.
Ja. Ser inga problem. Ja.
Nej.
Bara möjligheter. Ja, nej, men det är just det här säger väl en del om vem du är som person, tänker jag.
Ja, men lite så. Det är inte bara en gång jag gjort så i karriären. Det har ju varit ett par gånger, men det kommer vi till om en liten stund.
Ja, precis. Ja, men om vi hoppar vidare från Italien till nästa steg då. Du var i Italien i 2 år ungefär.
Mm, stämmer bra.
1,5, 2 år.
Ja,
vad hände sen?
Jag åkte ju 2008, hela säsongen där i VM, med massa strul där. Sen vann jag min första VM-tävling då 2008. Och fick väl, då fick jag jättemånga erbjudanden direkt.
Okay.
Och ett av dem var ju från Husaberg som låg i Örebro. Som hade varit en jätteenkel väg att gå.
Ja.
Nej. Jag fortsatte ett år till på TM då. Men kraschade ganska omgående då till 2009 på några försäsongstester där och slog axeln ur le. Så den satt sig bak på ryggen och det vart jättestora operationer. Och, så det var borta hela den säsongen med den skadan. Och direkt när den skadan var läkt så då fick jag det erbjudande att åka för gasgas i Spanien.
Just.
Om man inte hade gjort det svårt för sig innan att åka för TM så gjorde man det ännu svårare för att åka gasgas i Spanien. Men det hoppade jag på. Det tyckte jag var främt. Så det första jag gjorde då, det var ju att dra till Spanien. Första testet, första dagen, 150 meter in så skar cykeln. Så bara näst fram med nästa cykel och sen tror jag jag kom 2-3 varven tills jag skar den. Men skrev på kontraktet, det gjorde jag ändå.
Det här är bra. Det här är bra grejer.
Det här var ju den tiden som gasgas kanske inte var så bra som det kanske är idag. Då ska vi kanske förtydliga. Det är en annan motorcykel idag. Men jag var ju, jag och min kompanjon på den tiden, Kalle Svensson, var ju hälsa på dig i Spanien där.
Mm. Och då hade jag ju flyttat till Spanien.
Ja.
Det är ju bodde där på heltid.
Precis. Också i en källarlägenhet kommer jag ihåg.
Ja, men lite så.
Ja, men det är ju det glamorösa proffslivet liksom. Ja. Det är ju så. Det såg man ju tydligt där då. Men då var vi ju in på fabriken och tittade lite. Och där är det lite mer storskaligt då kanske än på TM.
Jo, det är det. Det var en större fabrik då. Var det. Helt klart. Mm.
Men varför bytte du stall då? Från TM till gasgas? Vad var anledningen egentligen?
Pengar.
Jag förstår att i kontrakt så finns det pengar. Ja, precis. Men det var pengarna som styrde alltså.
Det var det.
Mm. Tjänar man bra som enduroproffs?
Alltså jag har ju alltid haft förmånen och jag har ju alltid förhandlat mina kontrakt själv. Och då har jag ju sett till att jag har alltid fått ganska bra betalt. Sen har jag ju fått jättebra kontrakt som skulle generera miljoner. Men det har inte de gjort, de här jag haft. Så jag kunde ha gått ännu värre vägar än vad jag har gjort. Men jag är alltså som en vanlig arbetarlön kan man säga.
Och man håller det som lovas i kontrakten. För det vet jag,
jo, så är det också.
Med italienare och spanjorer, det kan ju vara lösa boliner.
Manjana.
Det är det ju. Men nej, jag har inte haft, jag hade lite problem där med gasgas som gick i konkurs. Så då rann det iväg ett par hundratus som jag aldrig fick betalt. Det var ju 2011 vart det.
Just det. Nej, men det är ändå positivt att höra att det har liksom genererat och att man har ändå hållit vad man har lovat som åt sina atleter liksom. För det är ju så, du var ju fortfarande junior på den här tiden och satsa på unga juniorer är väl kanske, det är mer chansningen att köpa in ett fullblodproffs liksom som man vet kommer leverera. Så att det är ju, är det någonstans det tummas på ersättning och så är det väl bland de färska juniorerna som är jättehungriga. Det är så man kan tänka att det är uppbyggt.
Ja, men så är det ju. Gasgas var ju uppbyggt så att de anställde ju Ivan Cervantes då, han var ju världsstjärna då. Så han och jag skrev i kontrakt samma år. Så att då fick vi 5 månader att träna med honom. Han var ju femfaldig världsmästare.
Ja.
Så det var ju liksom också en öppning till att jag valde gasgas. För att vi fick just till och bo hos han också och träna lite grann.
Ja, han är i spanjor, ja. Just det.
Mm. Och det var väl han som orsakade konkursen sen också. Kan man tänka sig.
Ja, det kanske var. Han tömde dem.
Kostade lite för mycket, precis. Ja. Men vi har skrivit här Spanien versus Italien. Största skillnaderna, för- och nackdelar.
Alltså, maten är betydligt sämre i Spanien.
Säger pizzaälskaren liksom.
Ja, exakt. Jag gillar det.
Pizza före paella.
Ja. Nej, sen är det klart att väder är bättre i Spanien. Så det är lite 50-50 vad man gillar. Men jag tycker ju om att äta, så att det är Italien framförallt. Jag har haft bättre minnen från Italien.
Ja, ja. Precis, men om vi bara tar den tävlingsreferensen på gasgas där då, så det var ju VM som gällde då också såklart. Hur gick det då de åren? På, var det 2 år du var på gasgas?
Ja, 1,5 kan man säga. Första året på gasgas gick väl ganska bra. Tog lång tid innan vi liksom hittade på bra motorer och så. Jag tror vi var inne halvvägs in i säsongen innan vi liksom hittade bra motorer. Och då började jag ju vinna tävlingar ganska snabbt. Mm. Vann ju nästan alla tävlingar då på slutet innan 125 VM-kuppen som var då.
Just det.
Och var på pallen några gånger i juniorklassen. Men framförallt mycket strul med maskiner. Jag vet ju att vi åkte ju 2 helger efter varann Polen-Slovakien. Så då sköt jag jag tror man hade med sig 4 extra motorer till de här 2 tävlingarna. Och jag sköt i den första motorn direkt på träningsbanan på onsdagen innan. Ja. Och sen så vet jag att min teamkompis sköt den på lördagens tävling. Och då gick det bra för mig, så då vann jag den andra kömklassen, var 3 junior. Och sen direkt på söndag morgon så sköt jag min motor. Och han startade om och också sköt en motor. Så då hade vi inga motorer kvar. Så mellan Polens laken fick de flyga tillbaka till Spanien och bygga nya motorer. Vi hade inga motorer kvar.
Ja, det är ju helt otroligt alltså.
Kanske inte så konstigt att det gick i konkurs så att säga.
Nej. Och sen när vi kom till Slovakien helgen efter så sköt jag min motor direkt igen på träningsbanan. Och då fick jag den nya motorn som gick mycket, mycket bättre. För då hade vi plockat ihop Yamaha-motorer som vi åkte med.
Okay,
och då var det helt annat. Så då vann jag ju båda dagarna i Slovakien.
Ja, yeah. Japanerna vet vad de gör.
Det vet de.
Exakt.
Nej, och sen så fortsatte väl där. Jag tror jag blev skadad. Jo, jag hoppade in där mitten på säsongen och körde en SM hemma i Enköping och bröt foten på lördagen. Men jag tyckte väl att det gjorde ont, gjorde det ju. Men jag tyckte inte att det var så farligt. Så jag startade ju på söndagen också. Men då bröt jag av den helt. Så då var det ju operation då kommer vi till det här nästa gipsgrej. Så då körde jag SM, bröt foten. Jag tror det var 2 veckor efter så hade jag ju VM i Grekland, Turkiet. Och då gjorde vi ett avtagbart gips på foten. Vi satt kardborreband på benet. Och det var ju en av de varmaste tävlingarna jag åkte också i Grekland. För då var det 46 grader varmt var det. Och jag gick med gips och kryckor och gick och kollade alla proven. Och sen var det bara, när det var race så snabbt om gips och direkt ner i stövern så att det inte skulle hinna svälla någonting. Och sen bara nypå åt stövern, short gick. Men då vet jag också att
det är inte läge att sjukskriva sig liksom, utan det är bara att köra.
Ja, men såg jag bara pengar. För jag fick
men det är ett jobb. Det är ett jobb liksom.
Ja. Jag borde ha skit i det nu efterhand, men ja. Dumt som man var så ville man ju bara köra.
Ja.
Men då hade jag ju som tur att cykeln skar ju där på lördagen. Och då hade man inga motorer heller. Så att då fick jag inte åka söndagen. Utan jag fick hålla mig till Turkiet här efter, så fick jag en vecka till på mig läka.
Mm. Just. Ja, det är ju extremt skadedrabbat och det kommer vi tillbaka till sen. Det är ju en farlig sport liksom, och det händer mycket grejer.
Verkligen.
Så är det ju. Ja.
Mm. Jag har varit en av de mest skadedrabbade genom tiderna, ska jag tro.
Ja, men det är som du säger där, hellre vurpen och bli 2 typ.
Ja,
liksom.
Men, lite så.
Ja. Ja, och då, det är för- och nackdelar med det resonemanget såklart.
Mm. Ja.
Så är det ju.
Men ja, sen då? Vad hände efter gasgas och Spanien?
Ja, de gick ju konkurs där halvvägs in på 2011. Så då tog jag steget tillbaka och började tävla mer hemma i Sverige. 2012 bestämde jag för att jag ska träna och tävla allt hemifrån i Sverige. Började jobba lite grann. Men sen så åkte vi till Spanien direkt på försäsongen, skulle åka Basella, heter det. Basella Race. Ett långlopp på 3 timmar. Så det är spanska motsvarigheten på Gotland Grand National kan man säga. Och då lyckades jag vinna den och ställa till den för att jag fick ett nytt fabrikskontrakt.
Strul!
Ja.
Ja, det var ju en stor bragd att ta hem det här loppet.
Ja, det var det. För då spöade ju han Ivan Cervantes som var femfaldig världsmästare. Och det roliga var att jag hade varit i stora förhandlingar med Cherco inför 2012. Och de bojkottade mig helt och sa att nej, jag är ledsen. Och då spöade jag alla deras fabriksförare också, för de var där. Så fick jag knäppa dem på näsan också.
Ja, det är kul.
Ja, det är fantastiskt att bara liksom visa med resultat. Det är det bästa man kan göra.
Ja.
Verkligen. Men du drog till USA sen?
Nej. Jag åkte, jag tävlade ju, det här var 2012. Och då tävlade jag i SM. Och sen så fick jag kontrakt för att åka, tror jag, de tre sista VM-deltävlingarna. Och då fick jag även fabrikskontrakt för 2013. Och ja, 14. Beta.
Med vilka då?
Med Beta.
Med Beta, ja. Yes. Det var ett nytt märke där, precis.
Ja, exakt. Sen tävlade jag med dem 2013. Och gick väl ganska bra. Jag var ju, kan säga att jag var överlägset snabbast i juniorklassen. Men fick aldrig ihop det.
Nej, mycket snabbast på banan, men mycket krångel liksom.
Ja, för mycket krångel. Burpa hade inte den metala biten med mig, utan jag burpade alltid bort med slutskeden på racen. Och, nej, jag hade en pallplats på hela säsongen.
Förstod du då att det var den mentala biten, eller är det något du har fått med som vuxen?
Nu,
liksom?
Nu när jag har börjat jobba med den mentala biten, så har jag förstått att det var den mentala biten.
Precis.
Jag hade bra grejer. Såklart lite maskinstrul. Men det var främst den mentala biten som ställde till det.
Nej, men det är nog svårt i den åldern att förstå just hur viktig den mentala biten är. Det fattar man ju inte förrän man är vuxen på riktigt och börjar tänka på sådana saker liksom.
Nej, verkligen. Och det var ju det som sen medförde att jag tog mitt första riktiga SM-guld. Det var ju tack vare den mentala biten.
Ja, att man hittar någon att bolla med där som verkligen kan lotsa en rätt liksom.
Exakt.
Ja. Jag kan dra en anekdot lite kort där bara. Jag vet inte om du också varit erbjuden där, men i samband med juniorlandslag och så vidare så vart jag erbjuden en mental coach via förbundet. Hade du någon träff?
Nej, vart jag aldrig. Ja.
Men vi hade en träff och han pratade om sina problem i en timme. det vart ingen mer sen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, så att det är det jag menar, det beror helt på att man måste hitta någon som verkligen man klickar med och som kan.
Men det är ändå ganska kul att du vart erbjuden en sån, men inte Robert. Var du så psykiskt störd?
Ja, precis, så illa var det med mig.
Exakt.
Eller så insåg de att jag var ett hopplöst fall.
Ja, det är ingen idé ens. Exakt. Ingen idé att lägga resurser på det, för det kommer inte hjälpa liksom.
Nej.
Ja, men det är kul.
Men jag återkommer till USA där. Du var över och körde i USA ett helt år eller bara i några tävlingar?
Nej, jag hade ju kontrakt med Beta 2013-2014. Och 2014 skulle bli mitt första år i senior.
Då var du i senior elit, alltså på
exakt.
Vuxen så att säga.
Exakt. Så jag avslutade säsongen där i VM. Och sen så hade vi ju lag VM direkt efter. Och sen direkt efter det så flög jag till USA för att testa på deras huvudserie så i GNCC i USA.
Precis.
Bara för att jag hade väl en vision om att jag ville testa på att åka den säsong. Och Beta hade väl inte direkt någon toppförare så. Så då var jag över där och åkte två deltävlingar. Och gjorde väl bort mig fullständigt. Nej, jag var bra med men var för dåligt tränad för att dra så hårt i 3 timmar som någon loppen är. Och hade väl inte direkt det stödet från fabriken som jag hade behövt egentligen.
Nej, okay. Just det. Så det var en kortare tur över där egentligen?
Ja, jag var över det i månad, tror jag.
Okej, just.
Så det, och sen så vart det ingen, det vart ingenting i USA. Jag kände inte att det var någonting för mig. Och,
var det de eller du som avbröt det?
Nej, jag berättade att det är ingenting för mig, för att det var en sån omställning att flytta dit. Alltså, det blir svårare att ta sig hem om man vill åka hem. Och, nej, jag kände inte att det var, att jag var redo för det. Och valde även då att vi tillsammans, jag och Beta, tog beslutet att vi skulle gå skilda vägar. Så vi avbröt kontraktet som var för 2014.
Okej.
Gjorde vi. Och det var på båda sidorna så som, för de signerade en annan toppförare. Och ja, jag hade väl inte haft den bästa säsongen och var inte i toppskick. Så att det var en enkel utväg för båda.
Ja.
Men det var också en liten rolig sak. För i kontraktet så hade jag betalt 3 gånger om året i kontraktet. Och sista utbetalningen skulle ske 31 december 2013. Och det tänker jag, den får jag ju aldrig. Det finns inte en chans att man får den. Den hade inte jag betalat ut i alla fall. Men det gjorde de. Så det var ju fint gjort.
Det var en fin gest.
Ja, faktiskt.
Men sen vann du då ditt senior SM-guld 2014. Och då var du tillbaka i Sverige då?
Ja, jag flyttade hem till Sverige. Började jobba heltid på Karlbergs motor i Kumla. Och ja, hade egentligen signerat för Beta 2014. Men så gjorde Yamaha och Karlbergs en liten fuling där. För att jag hade lite strul med Betan. Så att de tog in mig på kontoret en dag och sa att vi vet att du har lite struligt och lite så. Så att om du vill så har vi 2 nya Yamaha stå på loftet som du kan ta och börja köra på imorgon. Och det gick jag igång på. För då hade man, Yamaha släppt en ny modell och Yamaha Scandinavia skulle backa upp bra tillsammans med Karlberg. Så att jag ringde till Beta och sa att så här är det. Så att ni får tillbaka er hoj. Och vi bryter kontraktet. Det är också lite tråkigt för att det var ju en jättenära kompis till mig som då hade importen på Beta. Och jag hade fabriksstöd. För jag fick behålla alla grejer från 2013. Från jag var fabriksförare. Så fult gjort. Men rätt väg för mig att gå. I och med att jag följde sig ganska naturligt när jag jobbar på Karlberg. Så de sålde Yamaha. Så det.
Karlberg som då är en MC-handlare i Örebro.
Exakt.
Ja, men då gick du liksom från proffslivet till att börja jobba visserligen i en MC-butik. Så att det handlar bara om motorcyklar fortfarande, men ta ett 7-4 jobb så att säga och tävla lite mer på motions, inte motionsnivå, men på dödligast nivå då.
Exakt, och det blev ju också min första riktiga säsong i SM sedan 2007. Jag hade ju just bara det. Åkt strötävlingar emellan. 2012 så avbröt jag ju halvvägs in för jag skulle åka VM istället. Så att det blev min första riktiga säsong på 7 år.
Mm. Kändes det skönt att komma hem till Sverige då, eller kändes det som att det här tog slut för tidigt med proffslivet, eller hur gick tankarna?
Nej, både och. Alltså det föll sig ganska naturligt. Jag hade varit borta så mycket. Jag vet att jag var hemma, 2013 var jag hemma totalt 6 veckor på hela året. Så jag var borta extremt mycket och träffade inte, för då hade jag ju Frida, min nuvarande fru då. Vi hade varit tillsammans sedan 2010 och direkt vi blev tillsammans där så flyttade jag till Spanien. Och jag hade inte träffats nästan på 3 år, bara till och från så här små korta svängar. Så jag undrade att hon lyckas stå ut.
Att hon höll ut.
Ja. Det kanske är därför hon orkade.
Jag var aldrig hemma. Nej, så det var ju skönt att komma hem och liksom skaffa lägenhet hemma och bosätta sig och liksom börja om.
Ja, lite stabilitet.
Så jag det var ganska skönt att ha någonting och veta liksom varje dag att jag ska vara på jobbet mellan, då var det 9 och 6. Så hann jag ibland träna någon gång innan och jag efter. Och, ja, men det var. Sen var det ju det där med åren spårar ju fullständigt med jobb. Utan jag jobbar ju mer än jag var vaken, kan man säga.
Ja,
sov precis. Nästan på jobbet.
Ja, men jag tycker att vi ska vi bara hoppa tillbaka lite och du får liksom din största framgång. Är det bara Sella Race där som du håller högst, eller vad är den största liksom framgången i karriären ser du när du ser tillbaka på det så här?
Nej, jag skulle nog säga att det var min första vinst i junior-VM som var på, åkte på TM, italienskt märke, alla chefer och är, var i Italien. Det var en mäktig känsla.
Ja.
Att få göra det på hemmaplan kan man säga, när jag bodde i Italien. Mm. Så det var ju häftigt. Men sen Basella såklart var också jättestort, fick jättestor spridning i media och öppna många dörrar såklart.
Ja,
från att jag varit nekad allting till att alla bara öppna upp. Så det var ju, det var också stort.
Det ser man ju ändå hur, liksom att på den tiden var det bara resultat som pratade. Idag behöver ju en förare eller en idrottare ha så mycket mer med marknadsföring, sociala medier, hur pratar du utåt. Liksom, idag är det inte bara resultaten som är viktigast.
Men jag skulle säga att det är ingenting som har att göra med resultaten. Noll.
Längre.
Nej, det finns ingenting kvar. Nej. Det spelar ingen roll, för du kommer att se att de kollar bara på många följare och engagemang på sociala medier.
Ja, men tyvärr exakt. Är det så. Hur många fler motorcyklar kan den här föraren sälja åt oss?
Ja, typ. Exakt. Precis.
Ja, det har svängt rejält bara på 10 års tid. Liksom.
Ja, och lite grann samma sitt sitter jag också nu med vårt nya företag. Sitter jag också bara och kollar engagemang.
Ja, ja, men precis. Vi kommer tillbaka till dina företagsengagemang här lite senare, Robert. Ska vi göra ett litet avbrott och köra 10 snabba?
Mm.
Nu är det.
Har du förberett dig?
Nej.
Ja, men som sagt, 10 snabba, det är ju ingen eftertanke utan svara snabbt bara. Jag börjar. Spanien eller Italien?
Italien.
Mm. Maten där då, eller?
Mm. Framförallt. På.
Ja. Då tar jag och kollar intervaller eller distanspass?
Intervaller.
Misstänkte det.
Säger han som inte gillar att träna. Ja. Nej, men nästa då. Vinna Gotland Grand National eller vinna Novemberkåsan?
Gotland Grand National.
Varför?
För att det är mitt nästa mål. Och dels är det ju världens största nuretävling. Ja, det gör det.
Mm. Spännande.
Ja.
Då behöver du kanske inte svara på nästa då, men det är chips eller godis?
Chips.
Chips, ja.
Fin restaurang eller pizzahak?
Pizzahak.
Gött. Meka med hojen eller bygga om på huset?
Meka med hojen.
Skidor i fjällen eller sola vid havet?
Sola vid havet.
En kort då, öl eller vin?
Öl.
Gotland eller Hawaii, den här svår?
Karkstens Hawaii.
Okej, Gotland om andra
ord. Ja, exakt.
Ja.
Sista då, så vill vi att du nämner något som du är helt kass på.
Oh shit. Att bygga på huset.
Jaså.
Det är vi alla. Det finns alltid någonting som ligger högre prioriterat.
Ja.
Ja, jag vet ju något som du är väldigt bra på, Robert, och det är, om jag ska bara få dra en kort anekdot till där, från när vi var på något träningsläge för en herras massa år sedan, och Sveriges i nutid mest framgångsrika enduroförare Joakim Ljunggren, du var ju extremt bra på att få fram hans kolsvarta ögon. Det fanns det någon som kunde spöa han på tiderna och på ute på banan, så var det ju du. Och jag har aldrig sett någon som har varit så liksom uppe i eld och lågor för att liksom, köra ifrån dig då, så att säga. Annars var det självklart att Jocke var snabbast, men han var kolsvart i ögonen när du var med.
Jag har ju också en liten, jag flikar in där, och det har ju att göra med det. Jag har ju alltid, Jocke har alltid varit grymt snabb i Sverige. Sen såklart VM också. Men jag hade mycket, mycket lättare att kunna spöa han utomlands. Och jag minns så väl när jag spöade han. Jag tror det var sista gången jag spöade han i Grekland på VM. Då, jag tror det var en minut före någonting sånt där. Och Jockes pappa Christer var med. Och då var vi ute och gick proven där, för jag spöade han på lördagen. Och så var vi ute och gick proven, och så kollade Christer på mig, och så kollade han på Jocke, och med Jocke. Det är ju så enkelt. Du får ju ta och göra som Robert. Du får ju ta och chansa lite.
Ja, exakt, exakt. Nu har ju inte Jocke möjlighet att vara här och försvara sig, men han kanske får med i någon podd framåt. Och
nej, jag minns det så där när Christer sa att Jocke, det är ju bara jag som Robert. Det är ju bara chansa lite.
Ja, visst. Ja, nej, men det finns många historier kring det där.
Ja.
Så är det. Ska vi kasta in då, Robert, att vi har ju, för jag briefa lite med dig, att du gärna, vi vill gärna höra någonting som du har runt och stört dig på, för det är en återkommande punkt här i podden. Och har du, jag kan ju misstänka att du har något gött liksom på lager.
Det är egentligen inte bara misstänka, utan ska man vara med i våran podd så måste man störa sig på någonting.
Mm, det har jag ju. Och det är ju faktiskt bra. Senast i morse. Och det är ju hantverkare. Jaha. Dessa hantverkare.
Det här är spännande. Det här är spännande.
Alltså, nu har inte jag erfaren det här tidigare förrän jag flyttat till Gotland. Så nu kan jag ju bara dra alla gotländska hantverkare över en gräns. Eller över kammen. Och det är ju att jag har ju många gånger bokat in hantverkare och de dyker ju aldrig upp.
Men du måste ju tänka på att de har ju annat att göra också.
Ja, ja. Jag minns så väl, vi bodde i vår gamla radhus där för ett, kanske var 2-3 år sedan. Och vi skulle måla trappen. Och alla som har målat en trapp vet hur roligt det är. Mm. Så där jag bokade innan. Hörde inte ett ljud, dök aldrig upp. Och sen så 2 veckor senast träffade jag på affären. Då sa han, ja just det, det skulle jag varit hos dig och gjort någonting. Men vad var det här då? Jag kan komma nu i eftermiddag om du vill. Ja men kom och kolla i alla fall, för jag har inte löst det själv än. Nej, han dök aldrig upp så jag fick ju göra det själv i alla fall.
Ja, ja. Men det finns så mycket som kan komma emellan. Det är framförallt är det mycket kaffe och mackor och den här biten som
verkligen.
Man måste tänka på. Så det är mycket. Jag är ju i hantverkarbranschen till viss del och jag vet ju hur mycket det är.
Men Robert, ta oss igenom. Vad hände i morse? Var det något specifikt som hände eller var det bara hantverkare överlag?
Nej, det var bara att de stampade ju in. Klockan 7 på morgonen, helt utan förvarning.
Så du har inte beställt en hantverkare? Det bara kom någon klockan 7? Eller?
Ja, nej men alltså, mer eller mindre så hade jag inte beställt något. De hade ett ouppklarat jobb i garaget. Och ja, han dök ju upp bara rätt som det var i morse. Så det var ju en liten positiv överraskning nu då. Men jag hade liksom inte riktigt tid för det.
Nej, men det är ju en jättekonst egentligen, jargong eller liksom standard som finns, att det är inte kunden som styr, utan det är liksom hantverkaren som bestämmer att nu passar det mig.
Exakt.
Och lite så blir det ju med. Man blir ju glad när de väl kommer. Man vill ju inte börja käfta med dem då, utan då är man glad att de väl är där. Liksom.
Ja.
Även om man stör sig på det, såklart.
Ja. Och sen det här med fikaraster. Att man då som hantverkare har förgivit att man får komma in och fika. Som nu har vi haft lite jobb i garaget. Men nej, de ska in och sitta vid matbordet. Även fast vi sitter och jobbar någonting.
Ja, det låter ju lite häpnadsväckande måste jag säga. Ja. Men visst, alla är olika.
Ja, lite så.
Ja, men det finns nog en hög igenkänning på den, absolut. Ja. Men sen finns det bra hantverkare också.
Ja, det tror jag säkert. Visa. Det är synd att man inte fått erfara det bara.
Ja, du får leva på hoppet.
Ja.
Ja, men tack för den störpunkten, Robert. Vi hoppar väl vidare till lite off track utanför banan.
Ja, precis. Du har ju redan nämnt att du störde dig på hantverkare på Gotland. Så då kan vi väl ta nästa punkt då, som är flytten till Gotland. Vad gör du och din fru där? Och med era 2 barn? Varför flyttar ni till Gotland?
Nej, dels var det för att jag behövde en omställning i livet, för att jag jobbar så mycket på Karlbark så jag fick liksom inte tid till någonting annat än att jobba i stort sett. Så det var lite så, och sen så hade vi varit här på semester och tyckte att det var fint, så då flyttade vi hit. Tanken var att Frida skulle driva ett café, men det blev aldrig av, så att det var väl så vi hamnade här.
Okej, och det här var 2017 sa du?
2017,
så ni har bott där i 6 år nu då?
Exakt.
Ja, det är ju väldigt, väldigt fint. Men hur är det att vara isolerad på en ö sådär?
Hemskt.
Det är också, kanske inte hör så mycket till våran intervju idag här, men man läser ju om militär närvaro och hela den här biten. Hur upplever ni som bor där? Liksom, är det bara skriverier eller märker ni av det där nere?
Ligger de i trädgården hos er och väntar?
Nej, riktigt så illa är det inte. Men absolut så märker man det. När det väl är pådrag från något håll. Då visar de sig mycket mer i byarna och man möter mycket mer militärfordon ute på vägarna. Så att det märks ju helt klart att det är upptrappat
Det är så, ja. Mer än bara för något år sedan då, såklart.
Ja.
Ja, nej, men det, ni flyttade dit för miljön egentligen då?
Ja, lite så.
Ja.
Och jag hade ju en vision om att jag skulle vinna Gotland Grand National, så det passade mig bra.
Ja, då är det perfekt att bo nära banan där.
Ja.
Och du har varit tvåa som bäst, va? Om jag noterar rätt här.
Amen. Amen.
Ja. Och sen så fanns det en artikel där om Robert Kvarnström lägger hjälmen på hyllan, men så lät det inte nyss här i podden alltså.
Det har ju alltså varit två gånger sedan jag flyttade hit.
Du får sätta hyllan högre upp här så att du inte når hjälmen så lätt.
Ja, nej, det, jag hängde ju på hjälmen på hyllan förra året. Då hade jag bestämt mig att jag skulle vinna. Jag la ett halvår på träning och bara fokus på GGN. Så allt jag gjorde från morgon till kväll var ju fokus på GGN.
Ja.
Och jag var helt säker på att jag kunde göra det. Men sen så skete det sig efter en meter när cykeln la av. Och jag var helt tok sist i starten.
Ja, det här var för 2001?
Ja, 2021. Ja, exakt. 2021.
Ja, just det. Och sen nu var du inte med 2022 och sen blir det comeback här nu då, får vi hoppas i höst 2023 då.
Exakt.
Spännande. Mm. Ja, det är ju den direkt sänds på SVT och det är ju helt klart den största enduro-tävlingen som man kan vara med i världen då. I och med att det är den största.
Ja.
Men du, det är ju även så att du har ju en förkärlek för pizza.
Mm, lite grann bara.
För när man googlar Robert Kvarnström så kommer ju första alternativet Robert Kvarnström pizzadeg.
Ja.
Har du en egen Instagram för det här och så, eller är det via dina kanaler man kan ta del av det här?
Nej, det är ju egentligen via mina kanaler. Jag skulle vilja starta egna för det där. Om jag inte hade haft tillräckligt med annat att göra.
Ja, för ni som följer Robert på Instagram kan ju se att det bakas frekvent.
Mm. Mm. Precis.
Och hur kommer det här sig?
Nej, men det var väl, jag fyllde år här 2017 tror jag, och då fick jag en liten pizzaugn. Och sen så har jag ju, när jag bott i Italien så har jag varit med och bakat lite pizzor och fått smaka på bra pizzor och dåliga pizzor. Och sen så bara har jag utvecklat ett recept under egentligen fyra års tid. Och släppte väl det här förra året tror jag det var. Jag valde att dela med mig av det. Så det har ju hunnit blivit ett par tusen pizzor.
Ja, det kan man nog lugnt säga. Och hur ofta äter ni pizza i din familj?
Minst en gång i veckan.
Ja, det
är det alltid Roberts hemmagjorda pizza?
Ja.
Det händer inte att ni ringer till pizzerian och beställer en pizza alltså, utan man kör själv.
Ja, då ska det mycket till. Då ska det vara motvind.
då är det många armar och ben som är gipsade innan det händer. Liksom.
Ja.
Det går alltid att gipsa tummen efter pizzaspaden liksom.
Ja, det skulle vara om det regnar och blåser riktigt mycket, för då blåser det rätt in i ugnen. Så då skulle det, då kanske då. Det skulle vara efter ett riktigt grisigt intervallpass då.
Ja, man inte orkar helt enkelt.
Ja.
Ja.
Ja, just det. Men hur mycket pengar har du lagt på pizzaugnar då?
Törs vi nog inte tala om här.
Nej, men
100 000.
Ja, det är bra.
Härligt, härligt.
Ja, riktigt kul.
Men om du ska ge tips då till någon som vill börja, och det är ju väldigt i ropet, och jag har ju själv, du har ju skrivit lite till mig när jag har lagt ut på att jag försöker och sådär och skrattat lite och så. Men om någon som vill börja göra pizza hemma i en egen ugn, vad är dina tips liksom för att göra det bra från början?
Åk och köp en pizza.
Problem solved.
Du vet, det med pizza bak, det slutar aldrig bra. Det är alltid
kanske en podd för sig framåt här då.
Det, ja. Ja. Nej, men ska man börja med pizza så ska man göra det enkelt för sig, köpa en gasolugn. Enkelt att sköta, och sen så ska man hitta ett bra recept, och det är mitt recept. Och för det
just det. Vart hittar man det?
Fridasbakblogg.se.
Okej, okay. Yes. Vi kan lägga med länkar till det.
Absolut.
I poddbeskrivningen. Vi kan ju gå in lite på dina olika företagsengagemang där, Robert. Du, som du nämnde tidigare i podden här, så har du lite svårt att sitta still. Och det märks ju även på listan av de företag som du är engagerad i och har en fot i, så att säga. Vad gör du när du inte åker motorcykel?
Ät bullar. Nej. Nej, vi jobbar
svart ju med svart bälte i bullätning.
Exakt. När vi jobbar ju med social media, driver en av Sveriges största bakbloggar, Bakom med Frida.
Ja, och det är din fru då, Fridas.
Exakt, så att jag titulerar mig som content creator.
Ja.
Där jag sköter foto, filmning och redigering och allting sånt.
Kan man förstå som icke insatt i den branschen hur mycket jobb det är bakom det materialet ni lägger ut?
Absolut inte. Nej, det är jag ingen är det som skulle vilja ta över och jobba lika mycket som Frida har gjort genom alla år.
Nej, och det ser så lätt ut med det som läggs ut. Det ser, när det är färdigklippt och klart liksom bara läggs ut. Och sen så får man höra att det dras in en himla massa pengar på Instagram och sociala medier. Men man blir så otroligt lurad hur mycket jobb det ligger bakom.
Ja, dels bara att ta sig dit.
Det är svårt att förstå.
Ja.
Så Baka med Frida är ju, som vi förstår, en stor del av ditt liv också såklart.
Yes.
Sen har du även engagemang i ett företag som heter Ridecake.
Exakt.
Vad är det?
Det är ju ett elmotorcykelföretag, ett svenskt, som ligger i Stockholm, som jag har varit med och utveckla, eller jag utvecklar fortfarande, att ta fram nya motorcyklar och jobbar med dem sedan 2017 när jag flyttade hit egentligen. Av en ren slump så träffar jag dem på båten och sen så har jag varit med dem från början och utvecklat motorcyklar.
Okej, okay. Spännande. Det är elkrossar alltså?
Ja, det är även vägregistrerade, det finns moppar och nu släppte vi en trampcykel här förra veckan.
Coolt. Coolt. Och vad gör du där? Är det testkörningar och den här biten då?
Ja, och även skapa content.
Ja, innehåll till deras kanaler.
Exakt. Mestadels som förare då, men hjälper även till lite grann med filmning. Så vi har bokat idag, ska vi till Spanien i februari. Och okay. Med nya cykeln som vi lanserar i november, en crossoj.
Det är alltså då pratar vi en motocrosscykel som man kan köra lika fort som en bränsledriven motorcykel, eller hur är liksom begränsningarna där?
De här Cake In riktar sig lite mer på gemene man, som eller gemene man är inte rätt person, men folk med alldeles mycket pengar.
Ja, just. Ja, men det är men, en frän produkt liksom.
Ja, det är det. Det är inte alls inriktat på just motocross enduro, utan mer ett designfordon och en häftig leksak.
Ja, men lika väl som att du köper en Porsche så kan du köpa en elhoj för att det är liksom status och någonting att visa upp.
Yes.
Förstår. Ja. Sen har du brillor.
Exakt, det är mitt senaste tillskott. Har gått med som delägare i ett glasögonföretag som gör crossbriller just nu. Vi håller på att utveckla det lite grann. Gick med här för 2-3 månader sedan. Har varit med och testa fram grejerna under lite mer än ett år. Och ställde vi bara frågan rätt ut ifall jag kunde få köpa in mig. Och det var inte alls en bekymmer.
Ja, spännande. Det är svenska grejer
Amen.
Också? Eller?
Ja. Svenskt företag. Såklart kul. Görs ju inte grejerna i Sverige. Men
Nej, självklart.
Är det bara crossbriller? Eller har ni någon annan plan framåt?
Det kommer med grejer här närmare våren. Det är kul. Det är någonting annorlunda.
Ja, det förstår jag verkligen. Och som sagt, det märks att du har svårt att sitta still och många bollar i luften.
Ja.
Vi har ju också sett att ni har i alla fall haft, men nu vet jag inte om ni har kvar den, men ni har haft en liten vagn också i Gotland som ni har kört runt med.
Ja, amen. Den hade vi ju under ett år ungefär. Men det var ju en vi ville göra det själva. Dels för att träffa lite folk, sälja lite fika, och vi hade ju som mål att alla skulle ha råd att fika. Så att vi var ju extremt billiga, vilket genererar ju sinnessjukt mycket folk.
Ja, just det.
Fridas fikavagn, var det inte så den hette?
Exakt. En liten limegrön, vad ska man säga? En fotovänlig vagn.
Precis. Ja, allt för att skapa content.
Exakt. Ja. Så den gick jättebra. Så den fick vi lägga ner för att den gick för bra. Och istället så öppnade vi ett café. Nej, det var så mycket att göra. Och det såldes så mycket så att vi kunde inte hantera det själva.
Och då, men jag förstår att det blir ju ett extra moment också när man ska sälja från en vagn. Det måste ju fortfarande produceras någon annanstans och sen fraktas för att kunna säljas i den där vagnen. Så ja. Full förståelse för det.
Ja, och det är just att vi ville göra det själv också. Vi ville inte anställa någon för att göra, utan det var liksom vår grej. Mm. Och sen när vi hade som mest att göra så öppnade sig en dörr för att öppna ett café istället.
Och det är ett café inne i Visby då, eller?
Ja, på bästa gångstråket så, mellan hamnen och själva city.
Innanför murarna. Kul. Är det öppet året runt eller är det sommarmånaderna?
Nej.
Hur ser det ut där?
Skulle varit öppet året runt, men vi fick lite problem med anställda där efter sommaren. Vi hade mycket sommarjobbare. Så därför har det stått stängt nu sedan september. Så det ska väl anställa lite folk nu närmare våren. Och sen är tanken att det ska vara öppet året runt.
Ja, okay. Ja, man ser väl framför sig att det är sommarmånaderna på Gotland som är heta.
Ja, så är det.
Aj, superkul. Det verkar som att ni har att göra i alla fall.
Ja, verkligen. Och sen på det så har vi ju skaffat webbshop också.
Ja, men precis. Exakt.
Och två små barn hemma. Det är fantastiskt. Det finns att göra.
Men webbshoppen, det är framförallt baksaker och Fridas, eller era kokböcker, eller vad säger man? Bakböcker?
Bakböcker.
Receptböcker.
Mm. Ja, nej, vi har ju tagit fram egna bakprodukter som var utvecklade också under lång tid. Och hållit dem hemma i nästan 2 år innan vi lanserade. Så det var faktiskt jätteroligt. Det var ett helt... Ja, också gjort från grunden av Frida. Att designa alla produkter och allting sånt.
Jag ser framför mig här nästan, Robert, att baka med Frida skulle kunna vara en hel podd för sig. Och pizza med Robert skulle också kunna vara en hel podd för sig. Så ja. vi har liksom ändå en tidsram att förhålla oss till här. Och vi börjar dra iväg lite grann.
Ja.
Så att det är superkul att höra om alla olika engagemang ni har och liksom, ja, livet ni lever.
Mm.
Men för att liksom sy ihop säcken lite grann här, så skulle vi jättegärna vilja att du delar med dig av en race story som jag har gjort tidigare i podden här, men den har varit pausad nu i 10-15 avsnitt. Men Robert Kvarnström får den stora äran att göra comeback på race story. Har du någon på lut?
Ja, jag har ju faktiskt det. Först får jag ju tacka för den stora äran att få dra en race story.
Ja, det är mycket att leva upp till nu. Fredrik har ju liksom som sagt pausat den här i ett halvår här nu, så att...
Jag tror att du har nog lagret betydligt mer fullt än vad jag har, i och med att du har varit på en helt annan nivå liksom.
Ja, jag har ju en hel drös med race stories, men egentligen så är ju många som jag inte ens kan berätta här. Men jag har faktiskt en från mitt första år när jag åkte VM. För i enduro så fungerar det ju så att man är väldigt strikt i vad man får byta och inte byta. Så att som allting märks ju vid besiktning innan tävling, vad man inte får byta. Och hjul är ju en sak som man inte får byta. Men det här
man
var ju
målar
min...
på alla grejer med färg så att säga. Då, du ska sen kolla om det är vid ombesiktning så att färgen sitter kvar. För att vara förtydliga.
Ja. Exakt. Och när jag klev in min första gång i den här race-trailen, då såg jag att det fanns en hel drös med färgburkar i olika färger. Och det lyckas jag få reda på varför. För att det ska ju alltid stämma överens med den färgen som man målar på tävlingen. För det ändras ju alltid färg från tävling till tävling. Så det ska ju tvättas bort och sen så...
Såklart.
Ja, exakt.
Ja. Men i alla fall så det utspelade sig i mitt första år när jag åkte VM för TM där. Och jag hade gjort ett jättedumt hopp och kvadda ett bakhjul på ett specialprov slutet på dagen på lördagen, så jag visste att de skulle försöka reparera det där på servicen när man ska byta däck då mellan dagarna. Då har man 15 minuter på sig att byta däck.
Ja, precis. Du får byta själva gummit, men du får inte byta hela hjulet i och med att det är uppmärkt.
Exakt. Ja. Så då sa de åt mig att när jag kom in där att jag skulle snabbt bara kränga av det här bakdäcket så att de kunde fixa bakhjulet. Och de hade byggt upp det så konstigt, så jag förstod aldrig riktigt det där. Men nu efterhand så förstår jag varför de hade byggt upp det som de hade gjort. Och det var så mycket folk med. För det var stim och tjo och kim överallt i tältet. För att de skulle få bort fokus från vad jag höll på med. Så jag krängde däck, bakdäcket. Och sen när jag vände mig och krängde framdäcket. Och sen när jag vände mig ut och skulle kränga på det här bakdäcket, då låg det ett nytt hjul där. Ett helt rent.
Perfekt.
Så då har de alltså, och så jag vart ju jättechockad och började kolla mig runt, och då hörde jag bara en italienare bakom den här lilla tygväggen som var continue, continue. Så jag fick ju fortsätta det helt utan att låtsas som ingenting hade hänt. Och jag fick ett nytt bakdäck och kunde, eller bakhjul, och kunde fortsätta dagen efter utan problem.
Men hade ni då också rätt färg att måla på där då?
Självklart.
Ja, alla kulörer stod i bussen. Exakt.
Ja. Färgansvarig stod redo liksom.
Ja. Ja, men. Ja. Alltså, det var inte alls en bekymmer. Det bara att jag såg ut som ett frågetecken när det låg ett helt annat djur där.
Mm. Var du nervös i besiktningen då liksom, när de kollade där färgmärkningen, eller
jo, de tyckte, man de kollade lite konstigt,
eller skitade man ner hjulet för att det skulle se lite verkligt ut i alla fall?
Nej, det var helt rent, men man var ju också noga med att göra rent framhjulet helt så att de såg precis rena ut.
Just det. Ja.
Sen var det väl, det var, jag kommer inte ihåg om det var Spanien eller Portugal, så det var ju så här, det var inget skit i det här fall.
Det var dammigt bara liksom. Mm. Just. Ja, det där är ju spännande, och som sagt, jag berättade ju en tidig story att jag bytt kylare i skolan.
Ja, exakt.
Och det förekommer ju liksom lite sånt där mygel, och det just, men det där är ju så uppstyrt när man har alla färger och man liksom, man vet precis vad besiktningspersonalen vill se, och man rättar sig helt och hållet efter det såklart.
Ja, men jag vet ju att det är folk som har försökt byta cyklar också, men de åkte dit på det efter ett tag.
Okej. Mm. Ja, det måste ju vara i stort sett. Jag tänker med nummer, startnummerskyltar och allt det där, liksom få till det på en, för du kan flytta över de kåporna fast, ja. I och för sig då.
Ja, men det har jag också tänkt på när jag satt och tänkte på vilken race story jag skulle dra. Då kom jag tänka på just när de bytte cykel. Och på den tiden så såg alla cyklar ut precis som tävlingscyklarna, bara att man hade satt en liten tejp över numret.
Ja, just det. Mm. Man har samma ju liksom utseende i övrigt.
Exakt, ja. Mm. De är exakt likadana.
Ja, det har då förekommit en hel del skumma byten borta i trailer och i skogen. Det är ingen snack om den saken. Men det har ju genererat säkert mycket medaljer. Som inte
det går att fuska sig till framgång.
Bara man gör det snyggt.
Vilken bra avslutning, känner jag. Man behöver aldrig träna, det är bara att köra på talang, och man kan fuska sig till framgång.
Ja, men det här är den bästa podden hittills. Det här gillar jag.
Ja. Nej, men absolut, det var en superkul race story, och som sagt, vi känner igen det lite från det Fredrik har berättat tidigare också med kylarbytet framförallt då. Mm, så att det händer nog mer än vad vi tror.
Ja, verkligen. Stort tack för det, och stort tack till dig Robert för att du ville vara med här i podden. Är det någonting du känner att du vill tillägga här på slutet som vi har bommat helt eller sådär, som du vill flika in?
Nej, jag tror vi har täckt upp det mesta.
Ja.
Mm. Och tack för att jag fick vara med. Jätteskoj, jag har ju följt eran podd sen start.
Ja, kul.
Och jätteroligt. Det är också den enda podden jag följer, så att jag ser fram emot varje ny podd som kommer.
Ja, ah, vad härligt. Nu får vi jävla pressa, vi måste leverera.
Ja, exakt.
Åh, nu var det klump i magen. Ja.
Nej, men det är ju superroligt. Vi har ju sett det själv också, att du lägger ju ofta ut när du är ute och tränar och lyssnar på oss, så att det uppskattar vi också. Du har ju också liksom flaggat lite för vad som kommer med dina glasögon. Vi vet ju att det finns en väldigt stor, mycket mer story att berätta om Baka med Frida, så att du blir ju hjärtligt välkommen tillbaka i en till podd längre fram, ja. Såklart.
Ja, tack.
Ja, bara höra hela historien kring Baka med Frida skulle ju vara superintressant, och hur det har liksom utvecklats över tid.
Jag tänker ju live podd hemifrån Robert när han bakar pizza.
Ja, det vore ju någonting.
Det vore fint. Ni är välkomna.
Tack. Välkomna till Gotland. Om man vill följa dig då, Robert, på Instagram och så, vad söker man på då?
Robert Kvarnström.
Robert Kvarnström, yes. Mm. Och Baka med Frida är väl, ja, det är som det låter.
Baka med Frida.
Yes, vi lägger som sagt länkarna.
Precis, vi slänger med dem i poddbeskrivningarna såklart.
Härligt. Nej, men det återstår väl inte så mycket mer än att bara tacka för det här, Robert.
Tusen tack själva.
Ha det så gött, så hörs vi och ses.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Ciao.
Ja, men då får vi tacka Robert Kvarnström så mycket för medverkan.
Ja, ett enormt intressant avsnitt och roliga diskussioner.
Ja, jag hoppas att ni gillar det ni har hört. Och han har haft ett hektiskt och spännande, intressant liv, helt klart. Det är inget snack om den saken.
Nej, men verkligen. Och precis som vi nämnde så finns det också väldigt mycket kvar att berätta också för möjligen en framtida podd.
Ja, absolut. Så vi syr väl ihop säcken för idag då?
Ja, absolut. Men vi måste väl ändå bara påminna om lospåret den 28 januari i Hällefors.
5 dagar kvar av ordinarie anmälan när den här podden släpps. Så att in och kika där på om ni vill vara med och racea på skidor.
Precis.
Får vi önska en trevlig kväll, eller morgon, eller middag.
Ja, precis. Beroende på när ni lyssnar. Ja.
Förhoppningsvis är ni ute och svettas samtidigt.
Ja, men exakt.
Det gillar vi. Ha det gött då, alla lyssnare.
Yes, hej då!
Ha det bra!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.